Podplay.
Hej och varmt välkommen till familjepodden med mysbyxor och foppatofflor. Det här är familjepodden Off Limits. I studion Hans Wiklund, känd från radio och tv.
Hej.
Hur är läget?
Jo, tackar som frågar. Knallar och småspringer. Ett upp, ett i minne.
Mm. Du ser oförskämt fräsch ut.
Asch, fått, det ser du till alla killar.
Ja, men du har någon slags trekvarts långa mockashorts på dig. Du har en blus med bayerska motiv. Du har en någon slags sydtysk tyrolerhatt. Du ser ut som Hermann Göring i sin ungdom. Alltså när han satt på nervhem i Aspudden.
Jag vet exakt. Han bodde förut på Odengatan där jag råkar bo också. Ja. Så att vi var ju grannar. Nej, det var vi ju inte. För han bodde ju betydligt tidigare. Så satt han ju på hispan här också. Men det var ju inte bara för att han var tokig. Utan han hade ju lite av ett morfinproblem.
Verkligen. Ja, det tog ungefär 11,5 sekund. Sen hade vi en historisk referens om andra världskriget. Det där har ju Lindskov, demonproducenten, försökt att utrota.
Vi ska ifrån.
Ja, vi ska bli aktuella, hyperaktuella, ett slags salong samtiden där vi tar upp veckans händelser.
Ja, men rulla ett aktuellt klipp då.
Ett aktuellt klipp, här får vi något hyperaktuellt. Vi ska bli heta, nya, vi ska snacka Mello och lite Lisa Nilsson och 6 juni och lite Let's Dance och Mask Singer och all skiten pumpar i oss!
Vem är du? Jag är döden.
Oj.
Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida.
Oh.
Det vet jag.
Ah.
Är du beredd?
Nu växer det mossa i mina frottétrosor. Varför spelar vi upp Ingmar Bergmans klassiska scen ur Det sjunde gomseglet? Förlåt mig, det var ju gayversionen. Det sjunde inseglet.
Vi ska ju torgföra Ingmar Bergmans nya parfym, Persona.
Det låter som ett skämt. Bergmansällskapet släpper en parfym. Jajamän. Är det på riktigt?
Jajamän. Så vi ska nosa oss igenom den ordentligt och så ska vi prova på smörja in oss lite grann med den där. Men det blir ju ett senare problem. Dessutom ska vi prata om den här stackars björnehonan som var avrättad på Skansen.
Mm, för att hon inte hade koll på sina ungar. Det är tur att inte de där reglerna fanns på 60-talet i förorten Vällingby, för hade min mamma legat löst till. Hon hade ingen koll på mig, Hans.
Ja, eller i Järvsö, för att björnhonan är ju, heter ju Lillbabs.
Ja, bara det namnet är ju ganska smaklöst efter precis. En stor folkkär artist. Ja. Hade de inte en knubbsäl som hette Lotta Engberg också?
Nej, det hade faktiskt inte, Jonas.
Okay.
Men vi ska också prata om analborren.
Mm.
Och då handlar det givetvis, som ni förstår, om svensk matindustri.
Ja, det fattar inte jag en sekund av.
Nej, det är ganska spännande faktiskt. Det här är inget nytt glatt sexhjälpmedel som du kan köpa hem till din flickvän, utan det här är något helt annat.
Mm, eller pojkvän, nu är det 2021.
Ja, det är sant.
Ja. Dessutom ska vi ut på Järvafältet. Det har nämligen varit Järvaveckan och nu är svetsminister Stefan Löfven och knytblusansvarige Damberg. Han som stod och skrek på Stortorget om att det var ett könsförtryck som pågick när Sara Danius blev manglad av gubbjävlarna i Svenska Akademien.
Ja, det blev hon faktiskt.
Nu ska det sägas. För där har du gubbjävlar värre än off limits, Hans.
Ja. Och sen apropå gubbjävlar, vi ska ju prata experter och forskare som nedlusar narrativet och kontexten just nu. Vi är på väg mot en teknokrati som jag anser. Demokratins tid är över, lika bra är väl det.
Mm. Och dessutom ska vi likt plebejer i det gamla antika Rom försöka storma senaten. Vi tittar till alla... Ja, vi tittar till åtminstone. Jag vet att säger man ordet fotboll, då skrämmer man ju bort varenda
käft. Ja, säg inte det. Våra lyssnare hatar fotboll.
Okej, okay då. Vi ska granska...
De hatar ordet granska också.
Okej. Okay. Okay.
Kan du inte säga att det bara blir pruttfest för hela familjen?
Det blir pruttfest för hela familjen.
Nej, ja.
Förresten, hörde du om den där spelskandalen? Hur kan den personen frikännas? En spelare i Elfsborg som... har en kompis som dagen innan matchen...
Är Elfsborg ett fotbollslag?
Elfsborg
varför pratar vi om det här?
Det var en skandal, en rättsskandal.
Ah,
det borde du som kriminansvarig justitieminister ta hand om.
Fortsätt.
Lill-Morgan. En spelare...
Lill-Morgan, det är omöjligt. Nej, det är Lilla Fridolf, Morgan Johansson och sen skulle jag komma då.
Jag har sett dig naken. Lill-Morgan är ett adekvat namn, Hans.
Ja.
Nej, men det var ju en spelskandal i veckan. Det har gått till åtal, vilket är mycket ovanligt. Mm. Åklagaren lägger fram bevisen då. Det är en spelare i Elfsborg. Han är fostrad i Malmö och han förknippas med Malmö. Jag ska inte nämna hans namn här, men efternamnet börjar på C och slutar på I. Han... spelar en fotbollsmatch. Dagen innan har hans polare öppnat 27 olika
Ja, bettingkonton. Ja.
Bettingkonton på 27 olika spelbolag.
Jajamän.
Och spelar på att den här spelaren ska få ett minst ett gult kort under matchen.
Ja, och vad händer?
Gissa vad som händer under matchen. Han får ett märkligt gult kort. Dagen efter flyter in 300 000 spänn på den här spelarens konto. Allt det här presenteras i en svensk tingsrätt. Mm. Och vad händer? Det är glasklart. Han frikänns på alla punkter. Och advokaten snyftar ut det Aktuellt och säger: min klient är oskyldig, det här är en lättnad för honom. Ja. Nu kan han gå vidare med sitt liv. Och förhoppningsvis de 300 000 spännen. Mm. Han skyllde på att det var ett lån. Va? Ja. Inte ens i Lyxfällan tar man ju sådana lån, Hans.
Jo, det gör man.
Det här var en av punkterna. Kan vi stryka den här skiten?
Ja,
punkten.
Det där har
vi
gått igenom nu.
Ja, här tar lite jordgubbar. Nu kör vi. Välkommen till Off Limits, aktualiteter och samhällsdebatt med en järnnäve rakt framifrån, mitt i veka livet. På
etablissemanget
eller något sånt där. Alla är våra fiender, för att citera Mao Zedong. Nu kör vi, det här är podden Off Limits. Välkommen till oss, tack för att du stöttar oss. Sprid oss gärna. Där fick jag tag innan du lade upp hälarna bakom öronen. Det var en viktig sak också. Innan vi börjar, det här är sista veckan som vi har samtidigt släpp av den här podden på samtliga plattformar. Nästa vecka börjar en sak som många i vår ålder har drabbats av.
En ny epok,
en ny era i poddsverige. Det går så förbannat bra, så nu ska vi börja med early access, eller för tidig avgång som det heter hos min urolog. Berätta, vad är early access?
Ja, men då kan man njuta av den här podden lite tidigare, lite snabbare än alla andra. När man går in på podplay.se eller har appen Podplay, så släpps podden redan på onsdagen, medan den på andra plattformar kommer dagen därpå, det vill säga på torsdagen.
Just det. Vill du höra nya avsnitt av Off Limits på onsdagar, gå in på Podplay. Vill du ha dem på din vanliga plattform får du vänta ett dygn. Va? Ja. Det är vad jag kallar förspel, Bergman.
Bra. Va? Ska vi börja då?
Nu börjar vi. Det här är Off Limits och vi tar oss ner i hamnkvarteren i Köpenhamn. Och gamle Ister med sitt skägg sitter och svank tatuerar oskulder från Bosse Hanssons sommarträdgård. Nu kommer för helvete om bärspotatjäm Jensen Pä. Så samlas vi återigen då här runt lägerelden med kommandoran, den tuffe outlawn Lindskov. Sitter du kvar, Lindskov, eller?
Jämför du med kommandoran?
Nej, absolut inte.
Du är med. Ja, det gjorde du faktiskt det.
Nej, Stolle-Jocke mer i Emil i Lönneberga, fantastiskt fin serie. Jag vill se en nyinspelning av Emil i Lönneberga. Nu när Saltkråkan ska bli en ny satsning hos Sveriges Television. Gör om de gamla klassikerna.
Ja, fast nu har man inrättat, nu har ju barnkonventionen kommit att bli svensk lag. Så att jag tror kanske att det Emil i Lönneberga, Pippi, de där serierna kommer inte vara aktuella att kunna göra.
Emil på HVB-hemmet.
Ja, Pippi på SIS-boendet.
Eller Pippi Långstrump, SIS-boendet, Sissi Wallin heter hon väl. Mm. Hon som har gjort avbön under veckan.
Aha.
Pippi Långstrump, en bra tjej, egen företagare, skattade inte en krona, frånvarande föräldrar, bodde själv och drev ett kollektiv. Hon hade där de där elitbarnen, de där genetiskt etniskt svenska barnen.
Du tänker på Tommy och Annika.
Oh, vilka tråkmånsar. Det ser ut som Kristdemokraternas ungdomsförbund och kongående. Ja, hon kunde inte ens palla äpplen, de där skitungarna.
Nej, tackar vi till herr Nilsson och lilla gubben.
Ja, han apan i kofta. Glömmer aldrig plugget, det här är många, många år sedan. Det är under första världskriget nästan.
Mm.
När jag hade en gul tröja på mig och var nyklippt snaggad. Gissa om Ragell, Pekka, Lasse och gänget hoppar på mig för att jag såg ut som herr Nilsson. Snaggad med gul kofta och hette Nilsson. Det var ju öppet mål alltså. Det var då det började gå åt pipan i skolan. Ja. Sen föll vi i PISA och resten i skolhistoria. Hans, jag har tagit med mig en liten present till dig.
Jaha, vadå?
Jordgubbar.
Det är en stenfrukt, vet du, Jonas, och jag är allergisk. Jag kan få en anafylaktisk chock och så får du göra mun-mot-mun-metoden och sticka den här adrenalinsprutan rakt i bröstkorgen på. Men det vill du kanske inte göra.
Jo,
eller vill du det?
Det var lite grann det som var tanken. Du kan äta jordgubbar, Hans, för jag har en adrenalinspruta. Och sen när du ligger där avsvimmad i koma på äkta svenska jordgubbar plockade utanför Krakow i Polen av någon inkontinent polack, då säger jag: haha, gick du på den? Jag har ingen spruta, nu dör du, Hans.
Det är ju värre någon sorts James Bond-skurk. Vem är du, Jonas?
Jag har ingen vit kisse jag sitter och klappar på som Bond-skurkar, men jag har en liten vit pille jag klappar på
den. Ja,
ibland.
Jag ser det. Men ja. Kan du, om du hasar upp byxorna bara så jag slipper se den här.
Du, på tal om apor och sånt, det här Nilsson. Mm. Inte okej det som hände, nu var det inte på Apberget, men på Skansens djurpark. Ja. Detta från början rasbiologiska manifest tillverkat av Arthur Hazelius någon gång 1893 när man skulle samla hela Sverige i miniatyr.
För ja, att... inte, men samerna fanns inte representerade.
Jo.
De fanns det?
Det fanns de. De jobbade inom lokalvården när stället hade stängt.
Ja. Ja.
Nej, men det var ju i veckan som vi kom fruktansvärda uppgifter. Mm. Björnhonan på Skansen, av någon anledning så kallades hon för Lillbabs.
Just det.
Hon har ju fått 5 stycken björnungar, fantastiskt gulliga. Ja. Och de ungarna gav hon sig på efter ett tag.
Aha.
Hon hotade sina egna barn och det gick så långt så att djurvårdarna som har koll på de här grejerna, säger de, fick lov att avliva den gamla fina björnhonan Lillbabs.
Alltså som ett utsatt område där mamma ger sig på barnen helt enkelt.
Ja, och där man också föder barn i allmän oordning.
Ja, men var det han Skansen Jonas som fimpar björnhonan?
Han som brukar springa in på Skansen och kasta öder och skit på Allsång på Skansen. Ledaren, framförallt Lasse Berghagen. Han är fortfarande en varan i stjärten, Lasse, efter de där åren.
Och så han som fick armen avbiten. Det var också Jonas Wahlströms fel.
Ja, alltså jag tänkte så här. Vänta nu, en björnhona som är aggressiv mot sina ungar. Och så säger någon talesman då, eller taleshän för Skansen. Ja. Allas lika värde och det är folkdräkt och skit. Och sockervadd för 500 spänn styck. Mm. Då säger någon representant för Skansen att ja, vi kunde inte ta risken här att hon skulle döda sina egna unga, så vi var tvungna att avliva mamman då. Ja. Bara namnet där. Hon kallas för Lillbabs på riktigt. Ska hon ligga uppe i Järvsö hon också? Eller? Ja. Och Malin Berghagen gråter ut. Det var min mor! Hur som helst.
Ja, jättetråkigt.
Men, visst är det. Och jag försöker inte ens raljera runt det. Nej. Varför avskär man inte bara mamman? Ta bort henne om hon skadar ungarna och låter ungarna leva i en separat bur. De har ju en massa tomma burar nu. Ta den där buren där järven bor, för det finns väl inte ens en järv på Skansen.
Nej, det där är ju en luring. Det finns ingen järv. Men
varför gjorde de inte så? Ja. Som vilken fosterfamilj som helst.
Ja, ett HVB-hem till björnungarna helt enkelt, och så fick mamma vara kvar, Lillbabs.
Ja, verkligen.
Men de är ju trångboda, vet du. Så att,
Det är så trångbott så att krokodilerna för att få utrymme måste hugga av armarna på Jonas Wahlströms gamla kompisar uppe på terrariet. Ja. Vad händer på Skansen? Här får du gå in med kalla fakta och avslöja skiten.
Jag tror de är illa ute, va? De har ju varit tvungna och varit stängda under pandemin, vilket ju måste ha varit väldigt besvärligt, inte minst ekonomiskt. Och sen har man ju kanske tappat lite den här centrala punkten som Skansen har utgjort i svensk kulturliv. Kanske håller man på tappa den lite grann, som biografen är sjunger på sista versen, teaterscenen och så vidare, museerna, de gamla klassiska institutionerna är på väg att få stryka på foten. Det är nya tider, det är nya fucking tider, Jonas.
Det är nya tider i Hedebo Baron Ursche, för att citera en gammal fin svensk tv-serie. Nej, men jag tycker det är så märkligt, därför att de ansökte om rekonstruktion för de var så satans illa ute i pandemin. Och just nu när de öppnar så kommer en sån här enorm PR-förlust.
Ja.
Och då tänker jag inte på PR-förlusten att de dödar en stackars oskyldig björnhona som har fått släppa till. Döda björnhanen, det är väl svenskt genustänk. Det är väl han som har penetrerat tanten.
Men vad är han?
Ingen aning.
Det finns ingen björn. Är hon inseminerad? Är det någon sorts provrörsbarn hon har fött?
Anonyma donator. Här kan vi ha en mörkläggning på gång. Därför att vissa av de där björnungarna har ju drag av Jonas Wahlström.
Ska vi ta och bojkotta Skansen? Nej, det ska vi inte. Nej. Skansen är faktiskt trevligt. Och jag tror faktiskt inte att Jonas Wahlström själv, att han inte är arkitekten bakom det här björnmordet. Han hålls ju bland ormarna där nere. Han har ju inte med björnarna att skaffa överhuvudtaget.
Bland ormarna i ledningsgruppen.
Just det.
Menar du att kan det vara en operation mörkläggningar, att det är Wahlström själv som är pappa till björnungarna, så ska han mörka genom att ta tanten av dagen?
Ja, det är lite en smula långsökt.
Det tycker du?
Ja, men mörkläggning, du är så konspiratoriskt lagd, Jonas, det där är inte klädsamt. Alltså i en viss ålder, man ser allting i mörkläggningar och konspirationer och så vidare.
Jag är bara på min vakt.
Ja.
Nej, men jag är som en ordningsvakt i tunnelbanan. Jag är på min vakt, va? Rätt vad det får man en afghansk köttkniv i nacken. Och så säger någon som ska be om ursäkt och får bli dömd till skyddstillsyn med ingen möjlighet att bli utvisad. Nej, du vet aldrig vad som rör sig runt dig, Hans.
Nej, det är sant.
Hörru du, vad har vi på gång den här veckan?
Ja, det är en hel del intressanta saker som har hänt. En ny tv-serie, Powerkvinnor, på TV3, va?
Det är Cissi Wallin.
Nej.
Farmen Kristina.
Nej, inte dem. Laila Bagge, Camilla Läckberg och Greta Thunberg tänkte jag säga, men hon passar ju inte in där.
Jo.
Riktigt. Nej, alltså hon har ju mer power än någon av de här tanterna, men det är ju rent stylingmässigt så funkar det liksom inte, för att det går väldigt mycket ut på att de ska ha långa naglar och lös hår och lite sånt där, va? Och sen ska man störa dem i frukostbestyren.
Jaha.
Med lite larvigt namn också, powerkvinnor. Tänk powermännen då. Du, Paolo Roberto, Soran Ismail, Lamberts.
Ja. Paolomännen, Sveriges samtliga horbockar. Ja. Jag begick en dödssynd i veckan förresten.
Vad var du på tajen? Jag vet, det ligger. De flaggar ju där utanför dig i Aspudden.
Du, är någon som flaggar även jag när jag går förbi med korg, gör det. Då är det flaggstång med knopp i rest läge. Ja. Nej, men jag gjorde en dödssynd på självaste nationaldagen. Mm. 6 juni. Mm. Jag satt på Pane Fresco och drack en italiensk iskall pint med Poretti, gammal fint Milanoöl från 1800-talet.
Ja, det där är ju landsförräderi.
Ja, och framförallt så är det väl, är det inte Paolo Roberto som äger Pane Fresco? Så att jag är liksom nu lierad med då trafficking-grupperingar och annat. För det finns, det är ju liksom ingen hejd på det Paolo Roberto utsätts för. De kastar ju fortfarande pastasås efter när han rör sig på stan.
Ja, fast jag tror att
han... Kan inte tala ut i media någon gång och gräva gropen ännu djupare, va?
Han ska inte tala ut i media. Han är sämst i världen på att tala ut i media. Alltså, han är bra boxare, duktig på pasta och så vidare, men tala ut i media, nej, sluta med det.
Don't fight wars, nej. You can't win. Citat?
Sigrid Combüchen.
Nej, Pickbåta, Sydafrikas tuffing som till slut fick se sig besegrad av
Tyson.
The Rumble in the Jungle. Nej, till slut besegrad av ANC. Och det var min sista...
Jag minns det där, men det fanns ju en boxare som hette Båta också.
Nej,
ja, då.
Är det sant?
Absolut.
Sen fanns det väl en trafikinspektör, P-Båta hette han. Mm. Nej, men Pickbåta sa väl att utkämpa inte krig vi inte kan vinna, så han la väl ner den sydafrikanska vidriga apartheidregimen.
Amen.
Och resten är Robben Island-historia. Mm. Han delar ju cell med Svartenbrandt sista åren där, Mandela.
Jag har ju faktiskt varit på Robben Island.
Jag vet det. Hur har du varit inne i hans cell?
Ja. Eller rättare sagt, vi fick ju en guidad visning och då var det killar som hade suttit på Robben Island som jobbade som guider där, så de hade liksom aldrig lämnat det där riktigt.
Oj.
Om du sitter 30-40 år, det är svårt att komma tillbaka till det reguljära samhället, så de jobbar som guider där, väldigt duktiga, pålästa, karismatiska, berättade, och så fick vi en guided tur. Det var ju en stor folksamling då, så förevisade han, här är Nelson Mandelas cell, här kan ni gå in och ta en selfie om ni vill. Men det var ju så trångt där, så titta, det var ju en cell bredvid, den såg identisk ut, så jag gick in i cellen bredvid och tog en selfie istället och sa att det var Nelson Mandelas cell, och det var det ju inte, och jag är inte säker på att det var den cellen som de pekade ut heller, för alla såg exakt likadana ut.
Det där är ju en större turistfälla än Skansen med slagna björnhoner, alltså. Ja. Hur vet du att det där var gamla fångar? Det kanske var duktiga sydafrikanska skådespelare från vad heter Cape Towns Theatre Company, som är världsberömda. Det är en fantastisk teatertradition tack vare britterna i Sydafrika. Mm. Det kan ju ha varit inhyrda skådespelare som lurar skiten av er.
Ja, du tänker så. Ja. Men som sagt, det var i alla fall en väldigt intressant resa, och det är ett tidsdokument, alltså bevittna historien på något sätt. Det var väldigt värt, måste jag säga.
Så
att, och jag ber om ursäkt för att jag tog den där selfien och torgförde den. Det var inte Nelson Mandelas cell som jag var, utan någon annan.
Ja, men det är ungefär som att vara inne i Jesu Kristi grav i Betlehem, och så går man in liksom jag tog en kort på kebaben här bredvid istället. Det var ju så mycket folk inne i Jesu Kristi heliga gravkapell. Hans tar en slurk vatten. Vad gjorde du i Sydafrika förresten? Är du rasist?
Nej, jag var där på semester.
Va?
Ja, gjorde även en sån här safari. Man kan inte kalla det för safari, men man fick besöka kåkstäder, och där var jag också en guide.
Kan inte säga
Nej, men det kan man inte säga.
Safari i Soweto.
Ja. Jag kommer inte ihåg vad de kallade det för någonting, men det var intressant alltså. Och människor lever ju ett väldigt armod, måste jag säga. Det var rätt otrevligt.
Har vi inga sidapengar vi kan trolla ner till Sydafrika? Jo. För nu hängs de ut även i svenska kvällstidningar, sydafrikaner, de stackarna. Mm. Det finns ju någonting som kallas för Sydafrika-mutationen av coronaviruset, Hans. Mm. Vi fick ju inte säga kinesvirus för att det var från Kina. Mm. Nu spyr han rätt ut. Vad gör du för någonting?
Men det kallas nu för beta-versionen, mutationen. Man har ju valt det grekiska alfabetet istället för att inte peka ut enskilda länder, och det indiska viruset är väl då delta, tror jag, deltaviruset.
Vad kallar man det kinesiska coronaviruset, det ursprungliga,
det kallas bara för coronaviruset,
SARS-2-viruset,
ja, covid.
Det är alfa.
Ja. Ja.
Och sen kommer beta då.
Jag tror det.
Det här är ju för att inte hänga ut olika geografiska positioner, va? Mm. Ja. Ungefär som att det indiska viruset från början hette New Delhi-viruset. Då blev det nästan bråk mellan olika fraktioner i Indien. Det var ju forskare. För varför man döper de här till de här olika namnen då?
Geografiska namn.
De geografiska namnen. Oftast är det inte för att att det är mer spridning där. Därför att det är forskare i de områdena som har upptäckt den nya mutationen. Så var det i Sydafrika. Då var det ett forskarlag i Johannesburg som upptäckte den nya mutationen. Ja. Och så kallar man det då för Sydafrika-mutation. Ja. Och efter det så
och de var stolta och sträckte på sig såklart.
Och då, sen vill ju ingen svende banan i mysbrallor och foppa tofflor vid namn Hans Wiklund och åka och besöka Sydafrika och titta på
Robben
och bli fintad av turistguider utklädda skådisar med lösnäs och skit. Liksom.
Ja, men de såg autentiska ut de här guiderna. Men det, jag vet inte hur det var med det. Men som sagt, det var en intressant resa hur som.
Men då är det väl lika mycket nu att vi inte kan säga att Spanien har ju öppnat i veckan för svenska turister. Mm. Och då tänkte man, ah, kul, Spanien, de struntar i att vi är brännrödmärkta i coronapandemin fortfarande enligt EU-standard. Mm. Nej, spanjorerna öppnar upp. Visar sig ju, spanjorerna öppnade ju upp för samtliga länder inom EU. Och spanjackerna, om man får se deras nationalekonomi, om man räknar bort EU-pengar de får, de gjorde ju det för att få dit turister överhuvudtaget. Spanien gick ju på knäna innan pandemi kom. Ja. Och nu är det ännu värre. Så det är klart att de bryr sig ju inte längre. De öppnar gränserna. Ja. Kom och boka charter här.
Ja, visst, visst.
Men, och då tycker jag, ska det då heta att man åker till Spanien? Det är väl kränkande för alla spanjorer som inte har corona eller som tänker turistpengar. Då får vi kalla det också för då. Åk till gamma, alfa, beta, gamma. Byta ut de gamla ländernas namn mot nya neutrala namn.
Mm-hmm.
Eller förstår
du
vad jag menar?
Jag förstår hur du menar, men jag är lite svårt ändå att följa det. Men jag tänker på det här med olika experter och forskare då, apropå pandemin. Alltså, vi har ju blivit någon form av teknokrati kan man säga, åtminstone i Sverige, alltså i motsats till demokrati. Och demokrati, det är väl egentligen bara centerextremisterna och miljökommunisterna som sysslar med, alltså, det vill säga utöva makt genom form av stöd och erfarenhet bland folket. Men
vad var det Churchill sa om demokrati? Ja, demokrati, det är väl inget önskvärt, det är ju när den ena halvan förtrycker den andra halvan.
Ja, kan man...
Men det är fortfarande det bästa vi har kommit fram till.
Ja, eller också är det teknokratin där vi har experter och forskare som dikterar villkoren. Alltså, jag vet att ni som lyssnar på det här inte är så förtjusta i idrott, men jag och Jonas tycker mycket om idrott. Jag tänker på hockey-VM här. Jäkla, det hade varit pannkakstårta för Sveriges land, för Tre Kronor givetvis, men frånsett det, det var ingen brist på experter under VM, eller hur? Det var ju fler experter än hockeyspelare mer eller mindre som Sverige radade upp.
Det var ju för första gången Sveriges Television, alltså ång- och tablå-tvns riddarorden, de fick ta hand om hockey-VM och då skulle det ju plockas fram alla gamla experter. Det var ju otroligt att de inte intervjuade Tumba från Skogskyrkogården alltså. Ja, varenda käft satt ju där.
Alla.
Var en fjärde femma i varenda sändning.
Ja, så är det. Och delvis är det för att kanalerna har ju nu känt sig nödgade att plocka in kvinnliga experter även på ishockey då, för att inte framstå som allt för misogyna och bakåtsträvande och MeToo orienterade. Men samtidigt när man plockar in en massa kvinnor, då säkrar de upp med karar då, för de litar inte riktigt på att kvinnorna är experter nog. Så då har du tar in tre kvinnor, då tar in fyra nya gubbar samtidigt, vilket gör att det blir ett oräkneligt antal experter som säger ungefär samma sak, va? Alltså, det blir ett absurt antal experter. Men
jag
på
tyckte
vis...
ändå att Kim Martäng som satt där med hon gav ju suspens
målvakten.
Gamla AIK-målvakten.
Ja.
Hon gjorde ju ändå ett bra intryck. Hon var inte så himla tvärsäker på allting. När hon säger att det var någon match som hon sa, nej, jag tror att Kanada kan vända det. Då sitter ju han, Roger Rönnberg och
Drygberg.
Ja. Mäcke Rönnberg, vet du. Då satt de och liksom fnyste och liksom skakade på huvudet. Och vilka vann? Jo, Kanada vände ju på kuttingen.
Ja.
Och vann till slut.
Precis. Och sen har du ju Maria Roth där också, som blev också en otacksam roll. Du blir liksom instucken för dig själv någonstans och ska liksom analysera ett läge och sådär. Men hon är jäkligt cool stil.
Och det fick de ju räkna av ett så kallat rotavdrag.
Ja, förvisso. Men så, hon var ju väldigt, väldigt välformulerad. Jag träffade henne några gånger. Hon är ju fantastiskt cool tjej, måste jag säga. Sen är det väl lite så just med ishockey att damhockey är ju inte ishockey. Det är ju faktiskt två helt olika sporter. De har ju andra regler, till exempel att man inte får tacklas och så vidare. Så då kan man ju undra, vad har kvinnorna egentligen för expertis att uttala sig om vanlig ishockey?
Okej. Okay,
eller hur? Då, jag menar, och det här säger jag inte för att liksom vara kvinnofientlig på något sätt.
Jag tror att du precis blev det, Hans. Jag vill bara klargöra en sak. När du säger att damhockey inte är hockey, kan du bara försöka utveckla det så att jag hinner förbereda mig här och ringa till ett bra juridiskt ombud, för jag lär dras in i den här satansoppan också. Det kanske är sista gången du säger någonting överhuvudtaget, för det kan stå ett uppbåd utanför att slå ihjäl dig. Du sa någonting som man absolut inte får säga, Hans.
Det vill säga att damhockey är en annan sorts idrott.
Nej, men damhockey är exakt lika bra som herrhockey.
Nej.
Och transhockey.
Ja.
Jo, men det är den norm som jag skapat.
Jag vet, men
kör vi på det.
Absolut.
Svenska filmer som handlar om genus är exakt lika bra som alla amerikanska filmer, även om människor som går på bio hellre vill se en amerikansk film. Ja. Men de är exakt lika bra, för det har vi bestämt nu, Hans.
Ja, jo. Ja. Men det här är ju ovärdesägligt faktum, och det tror jag att kvinnliga hockeyutövare också håller med om, att det är en annan sport, så att säga.
Ja, men det var väl ett ovärdesägligt faktum också när Copernicus sa att jorden var platt. Nu är det ju platt. De har ju en antivaccinparad där de skrek att jorden var platt också. Ja. Som avslutades på Gärdet i helgen när de sjöng och spelade gitarr.
Ja. Ja. Men som sagt, det här är inte problemet. Problemet är att det är lite för många experter, och att man då kanske inte verkar lita på de kvinnliga experterna och plockar in massa jävla gubbtjuvar samtidigt. Så att det blir för många experter. Och det här är någonting som genomsyrar hela samhället. Och inte bara under pandemin, utan vi kommer ju på sikt få oerhört många experter. Och då inom alla möjliga grenar. Och då tänker man så här, men ger det en bättre bild av sanningen när vi måste tolka och ställa olika experter mot varandra eller forskare? Greta Thunberg brukar ju säga, Jonas, att så här, lyssna på forskarna! Ja, visst. Men det finns ju 6000 forskare som säger olika saker. Det blir ju liksom, det var ju bättre förr i tiden när man bara hade en gubbe på Rapport som rapade upp hur det låg till, istället för att behöva lyssna på kreti och pleti. Ja. Jag menar, pandemin har ju liksom satt det på sin spets. Där har liksom Tegnell-falangen, och sen har de här vetenskapsakademirådet med några andra dårar som säger precis tvärt emot. Ja. Men alla, och sen massa sådana här emeritusgubbar, du vet, sådana här uttjänta forskarstollar i 80-årsåldern som sitter och liksom, ja, studerat virusen 1600-talet och det här, så här är det.
Jag ska inte ens gå in på universitets- och den akademiska världen, Hans, för det är lite grann din värld. Men jag kan hålla med om att det finns ju för mycket folk på våra statliga institutioner, det vill säga våra universitet. Det finns väl ett par hundra kriminologer i det här landet, och aldrig har brottsligheten skenat så här förbannat. Sen får ju Brå trolla bort det precis hur de vill. Mm. Det är väl där alla kriminologer med rätt åsikt hamnar till slut. Men så här är det också. Det är klart att vi har för många experter och professor emeritus, vilket innebär pensionerad, men vill gärna tycka till i media.
Utkänt betyder det. Om man ska ordagrann. Ja.
Emeritus är det gamla latinska uttrycket för gaggig. Det är folk som inte ens jobbar på institutionerna längre som fortfarande får uttala sig i diverse media.
Ja,
det är ungefär som podden Off Limits. Så här får ju vilken trollskall med Pinocchio huvud sitta och yttra som precis saker man inte har en aning om.
Verkligen.
Ja, men då gör vi så här då. Då tar vi Jonas Wahlströms, det här dödskommandot som gick in och gav sig på en oskyldig björnhona, det vill säga Lill-Babs. Oh. Skicka in dem en halvtimme med träbatonger och handeldvapen. De kan låna dem ut i förorten. Oh. Skicka in dem på universitet och våra akademiska institutioner, så rensar vi lite rent där inne då.
Alltså göra som Röda Khmererna lite grann.
Ja, varför inte?
Alltså, tar alla emeritus, jag tar inte alla med glasögon, va?
Du, citat gamla C.H. Hermansson: bildning är borgerligt.
Ja,
det var det enda han sa. Sen gick han ner från talarstolen ungefär som att
nu är det klart.
Ja, nu är det klart liksom. Ja. Han förberedde en revolution. C.H. Hermansson, alla våra yngre lyssnare, googla skiten där hemma. Det var ett tyngdtäcke för svenska vänstern. Men hur vill du göra då? Ska vi inte ha, eller ska vi bara ha ett visst genus? För nu börjar ju fotbolls-EM här.
Ja, precis.
Och vi har granen på topp i första matchen.
Nej, det kommer vi inte ha.
Varför är ens granen uttagen för?
Han är tydligen en hygglig kille, och partijärnet trivs med gran. De har mysigt ihop.
Åh gud vad...
Det sa Olof Lund i alla fall, sportexperten.
Ja, ta ut, ja då litar jag på det faktiskt.
Ja, det Olof Lund är ju experten då.
Olof Lund är ju svensk fotbolls egen Tegnell. Det han säger gäller faktiskt. Ja. Han är bättre än Erik Niva som är den samiska versionen av svenska fotbollsexperter.
Ja, men han är inte dålig heller.
Nej, tvärtom. Tvärtom, han är ju fantastiskt bra alltså. Ja. Vad skulle jag säga, Hans?
Jag vet faktiskt inte.
Så loften ligger kvar på tungan.
Gör.
Nej, men nu börjar ju fotbolls-EM. Mm. Och varför tar man då ut Granen, som Jan Andersson sa? Ja, Granen kom ju med här i spelartruppen därför att vi får ta ut 26 spelare med coronaregler och inte 23 spelare. Mm. Då säger alltså party Jan Andersson, han kommer inte spela en sekund, Granen. Nej, men ta inte ut honom bland spelare då. Ta ut några bra mittbackar. Ja. Milosevic eller han, vad heter Djurgårdens den där Uno... Fiat Uno Olsson, eller vad heter han? Une Karlsson, Åsa Nisse häng.
Men du, jag håller med.
Men varför är han med? Är han bra Jonas, på kortspel? Ska han hålla karaokekvällar? Har han frågesport med grabbarna? Det är vuxna satansproffs. Måste de ha en kille som får dem att trivas? Ja. Som Granen.
Får jag citera våran kompis, fotbollsexperten Olof Lund en gång till? Ja, det får jag.
Mitt för gnygen.
Han får ju väldigt mycket uppmärksamhet för att vara spelare nummer 27 i truppen.
Ja, exakt. Jo, jo.
Så ska vi stänga Granen-diskussionen?
Vi stänger Granen. Granen barrar, lås innan på muggen. Lycka till Sverige, fotbolls-EM.
Du såg att Donald Trump hade satt få sig byxorna bak fram. Yes. Han hade ju presskonferens här förleden. Han har ju inte varit i farten på flera månader. Man undrar så här, herregud, vad han tagit vägen. Ingenting känns roligt och intressant. Längre.
Jag råkade ha misstag lyssna på Sveriges Radio i bilen ut till vårt fina landställe Långhundra där Michaela bor med sin kennelklubb till hundsamling. Mm. Och då var det, du vet, i helgen som var, det var ett inslag på 2-3 minuter om Donald Trumps fruktansvärda obehagliga återkomst här. Mm. Alltså är det ens en nyhetsvärdering? Samma helg var det 2 skjutningar i Stockholm. Det nämndes inte ens i Sveriges Radios nyhetsrapportering. Men att Trumpen kommer tillbaka. En amerikansk privatperson som inte ens längre, tror jag, representerar det republikanska partiet. Han står på en scen i Austin, Texas. Han får väl säga vad fan han vill. Men är det ett nyhetsvärde i det? Ursäkta
att
jag
ja, det var, alltså, han yrar ju kvar om sina grejer och säger att det var kinesernas fel och de hade hittat på det här viruset i ett labb och släppt ut vind för våg och så vidare.
Det är väl tur för Sveriges Radios nyhet att han finns kvar som har någonting att ge sig på.
Jag tycker
någon enkel
också det.
Upp inslagen dörr.
100% och för oss var det kul att lyssna också, men inte så roligt som att se att han har satt byxorna bak fram. Kommer du ihåg gamla hiphop-duon Criss Cross? Minns du dem?
Jag kommer ihåg dem.
Ja, två små killar som hade byxorna bak fram och gjorde succékarriär på det.
Vet du varför de hade byxorna bak och fram?
Nej.
De var förband till Michael Jackson. Va? Där har du den!
Vill inte ta några risker?
Nej, absolut inte. Nej. Michael Jackson alltså. Poppens Bosse Hansson för alla yngre tittare.
Jo. Lyssnar du med nu?
Har vi inte tittare?
Nej, tyvärr inte. Eller som väl är inte, slipper de se det här. De var så sorgliga, liksom bedagade personerna som sitter.
Det var en nyhet faktiskt i BBC att när Donald Trump gör sin återkomst...
Med byxorna bak fram.
Varför har de byxorna bak och fram? Var det en PR-kupp eller vad hade hänt? Hade det gått lite för fort hemma hos...
Min gissning är att han hade spilt glass på gylfen och det såg så jäkla missprydande ut så att han då i sista sekunden vände på byxorna för att den här glassfläcken inte skulle liksom sitta mitt i skrevet, eller hur? Och så tänkte han så här, det här ser ju okej ut liksom. Men det såg inte superbra ut för byxorna kärvar ju lite grann över låren och sen det här vart ju lite häng där framför bäste far och så vidare. Så att, eller också var det kanske någon form av en hyllning till gamla hiphop-duon Criss Cross. Den ena dog ju för övrigt i ung ålder, väldigt tråkig historia.
Oj. Ja. De satte upp ett Criss Cross på graven, va?
Ja, det blev ju det.
Vad, de dog i ung ålder? De var väl...
Jaha. De var ju typ 12 år när de slog igenom, han dog i 30-årsåldern.
Oj.
De hette Criss båda två, så jag vet inte vem som dog.
Nej, exakt. Men det blev en familj.
Lika sorgligt som det här med Lill-Babs.
Ja, faktiskt. Det måste jag säga. Hörru du, en annan sak, Hans. Trumps återkomst. Det var ju lite av polisens återkomst också. Svensk polis och knytblusminister Damberg stod och bankade sig på bröstet som en björnhona på Skansen strax före dödsdomen från Wahlströms SA-gruppen och lastbilsflak. Nej, men han stod och bankade sig vid bröstet. Ja. Tack vare fransk polis att de har knäckt Encrochat så har vi ju fått en kil in i de kriminella gängen om man får tro på regimen Löfven, eller
ja.
Hur?
Ja, det verkar ju så. Och Damberg är så omättligt stolt över att Sverige har medverkat i det här Europol-tillslaget mot kriminella nätverk i stort sett över hela Europa. Och dessutom har FBI varit inblandade också. Så att, det här var ju en triumf.
FBI är ju en garant för att det inte går helt
att
lagligt.
Att inte gått rätt till, nej. Runda gärna lite hörn och sådär.
Federal Bureau of Incompetence sa ju faktiskt Richard Nixon när han bråkade med gamla FBI-chefen. Jag kommer inte ihåg vad han hette ens.
J. Edgar Hoover.
Ja, precis. Alltså pappan till crisscross-grabbarna. Enligt icke-bekräftade uppgifter. Ja. Nej, men det var kul också när Löfven stod ute på Järvaveckan.
Ja.
Och höll tal. Och det var ju verkligen en framåtlutad Stefan Löfven. Det var ju långt ifrån det här lilla hittebarnet från Aspudden. Han är ju född i Aspudden och sen blev han ju bortlämnad till en fantastisk, fin, socioekonomisk, stabil familj norrut. Och så kom han tillbaks och red in som en Gustav Vasa över Riksbron i Stockholm och fick till folkets jubel bli statsminister i en satans massa år.
Som Lassgård i Jägarna fast tvärtom. Eller?
Ja, visst, absolut. Ja. Som Lassgård i Jägarna fast han åkte söderut på sin Eriksgata. Du hörde ju. Jag satt och lyssnade på Löfven där vid. Han var ju riktigt förbannad. Det var, han skulle knäcka gängen.
Jaha.
Han skulle krossa kriminaliteten.
Oj,
han skulle aldrig backa från gängen. Och så sa han, inte en krona till ska gå till de kriminella gängen.
Men
till de kriminella nätverken.
Men hur blir det med försörjningsstödet och flerbarnstillägget och allt annat?
Allt berodde ju på socioekonomiska resurser. Det är ju en plundring av välfärdssystemen som pågår bland många av de här kriminella. Ja. Faktiskt. Många av dem är ju försörjda av försörjningsstöd när de åker runt i Tensta Kinos, eller vad heter det, Adidas byxor, bäcknar väska och någon puff under.
Men det är också att vara kriminell är ju en väldigt osäker bransch, att säga. Den är ju kanske inte konjunkturkänslig på det sättet, men däremot så alltså, inkomsterna kommer ju klumpvis. Och för att vara säker på att ha sin försörjning så behöver ju de här också bidrag, precis som alla andra.
Okej. Okay. Jag blev ändå ganska lugn när han sa att gängen och gängkriminaliteten var, jag citerar, ett förbannat gift. Vi ska med beslutsamhet, du kan härma honom mycket bättre än mig.
Nej,
vi ska med beslutsamhet besegra dessa mördare. Och sen rundan av med, de ska jagas till världens ände.
Va?
Han var som en frikyrkopastor, typ Stanley Sjöberg, som hade ett hallelujamöte i ett tält för de närmast invigna om vad han skulle göra. Vad skulle framtiden få bli för Satan och hans anhang?
Men
vet du vad? Jag gillar den inställningen. Jag är ingen springsosse, men jag gillar att nu är det förbanne med allvar. Nu är det träskorna med hälarna ner i myllan. Backa inte längre, samhället, för jag är trött på att se de här breda ut sig. Sitta och skryta i dokumentärer med någon slags munskydd på så att går du över bron i Biskopsgården då smäller det på en gång. För där härskar Ali Baba och hans 40 klanmedlemmar.
Ja, jo. Men vad sa massorna där på Järvafältet då när Löfven höll sitt affekterade tal och sa någonsin kanske att det var helt oacceptabelt också?
Massorna bestod av en dement kärring som kommit en vecka för tidigt. Det är nämligen hemslöjdsveckan nästa vecka nu ute på Järva. Och sen var det några SSU-medlemmar också med såna här tuggpastiller och ballonger som stod och vifta. Det är ju digitalt. Så det blir ju aldrig liksom, det blir ingen sån här ölkällarmöte som Adolf höll när massorna bara sugs in. Det blir inget sånt, tyvärr.
Nej, det blir nog ingenting av vare sig det ena eller andra som Löfven stod och skroderade. Jag tror inte de ute på Järva bryr sig så mycket om vad Löfven och hans kompisar säger, men jag ska vara helt ärlig.
De ute på Järva, alltså de människor som upplever otrygghet. Vi ska ju komma ihåg att de allra flesta människor ute i Järvafältet och andra utsatta områden är helt vanliga, hyggliga människor oavsett hudfärg, som bara vill leva sina liv och se sina skitungar växa upp till ingenting, ungefär som du och jag, Hans.
Ja, det är sant.
De är ju som vilka björnhoner som helst. Kanske inte någon koll på ungarna, men de vill ju leva i alla fall.
Ja,
och de har väl rätt till samhällskontraktet de
också.
Företagarföreningen i Husby sa det. Vi vågar inte ha öppet längre. Det kommer in folk och bara tar saker ur matvaruhyllor. Då skulle jag som svensk polis skämmas. Jag skulle åka ut och ställa en polisbil utanför just Husby Närlivs. Den killen talade ut. Jag driver en lärlivsbutik. Det går in folk och bara plockar på sig mina varor.
Jo, men så fort polisen sen åker och spelar innebandy, då går de ju dit igen, fattar du väl? Så att, där kommer inte att funka. Jag skulle vilja prata om en grej, Jonas. Det handlar om anal...
Säg inte att det är damhockey, för då får vi nog lägga ner.
Nej, nej, inte damhockey. Bra. Jag ska prata om analborren. Alltså, och det här är en produkt som man nästan inte hört talas om överhuvudtaget i det svenska narrativet. Och nu vet jag att du, Jonas, och alla våra andra HBTQI-lyssnare blir lite nyfikna och kanske tror att det är någon ny produkt som RFSU ska lansera och dra in lite extra skattecash på bland de här olika färggranna sexleksakerna. Men nej!
Nu måste jag fråga dig. Säger du analborren med B eller analborren med P?
Analborren med B.
Som alltså, borr? Alltså som
borr, ett borr.
Som är sjöborre?
Ja, ja, ungefär. Men ett borr, du vet, en borr som man borrar med. Analborren. Ja.
Och, istället för abborren.
Nej, det har ingenting med abborre att göra. Du kanske minns däremot fågel. Du kanske kommer ihåg det här debaclet med kronofågel. Det här klassiska fina jordbruksbolaget. Fick ju en jäkla käftsmäll här.
de som hade frigående höns i ledningen och alla har flugit iväg nu. Kronfågel, det varumärket, det var mer i gungning än de svenska gängkriminella i veckan. Ja. De blev hårt ansatta, Hans. Ja. En vd och en produktchef har avgått. De har flytt redet. På stående fot. Ja,
och styrelseordförande.
Eller stående klo.
Ja, eller näbb.
Näbb.
Styrelseordförande sa ju så, när han blev tillfrågad huruvida den här skandalen hade med vdns avgång att göra. Nej, det var många andra saker. Men hade det ingenting med det här, med det här bajshistorien bland kycklingarna att göra? Ja, lite kanske. Men det var ju så här att Robert Aschberg gjorde ju ett sinnrikt undersökande reportage, och då framgick det ju vid en kontroll att Kronfågels kycklingproduktion hade vissa, ska vi säga, etiska utmaningar. Man kokade ju våra fjäderfen helt levande, ungefär som kräftor, vilket ju inte funkar riktigt i narrativet, så att säga.
Men det här tog du upp i förra veckans Off Limits, vet jag, Hans, för jag har en kraftig déjà vu-upplevelse nere i min bäckenbotten just nu.
Ja, det stämmer.
Men det här har ju gått till nästa nivå nu.
Ja, alltså dels var det ju då att man kunde upptäcka exkrement, det vill säga vad var de kallade för, bajskluttar var bland kycklingfiléerna och dessutom annat tarminnehåll, och det utbröt i någon form av...
Heter det kluttar? Heter det inte kluster?
Nej, det var kluttar just i det här fallet. Och det utbröt i någon form av både moralisk och äckelpanik samtidigt. Och nu har man ju då gått till botten med det här debaclet då, och det är det som leder mig till den här analborren. Analborren är alltså ett
ordet.
Jag vet. Analborren är alltså ett instrument som man använder på kycklingarna för att rensa tarmhuset på dem, förstår du?
Nej, men...
Jo, och nu visar det sig att den här
här, ta en jordgubbe, Hans. Jag tänker med jordgubbar till
dig. Tåligt jordgubbar, har jag sagt. Nej, jag vill att jag ska få en anafylaktisk chock.
Ja, hellre det än att prata om djurplågeri.
Ja, men det är inte djurplågeri.
Vad gör du med de här analborrarna?
Analborren rensar ut liksom tarmtrasslet på dem så att det inte ska komma med i produktionen. Nu visar det sig att
lever de när de gör det här?
Nej, då är de kokta levande först. Och sen kommer analborren. Jag vet faktiskt inte, kanske kör analborren innan de kokar dem levande. Den detaljen vet jag inte. Däremot, Jonas, vet jag att...
De gör ju det på Priden.
Jo, det var jag rädd att du skulle dra den parallellen, men det här är alltså, har ingenting med den biten att göra.
Okej.
Hur som helst, man har kört analborren på fel hastighet.
Nej, men...
Jo, det är det som har gjort att bajskluttar har bestått i produktionen, och det är det som är liksom nyckeln till, det är där man har gått ner, trängt ner i djupet på hönsen.
Vem har upptäckt det här? Är det äggättan, det vill säga kycklingarnas fackförbund? Är det skyddsombud som har hört av sig, eller?
Nej.
Och hur länge har det pågått, för att citera Tegnell?
Ja, nej, men jag tror att man måste ju nu då korrigera analborrandet på kycklingarna.
Men är det ens lagligt?
Ja, det beror på om man gör det före eller efter deras, innan de är avlidna eller efter, så att säga. Men förut, om de gjorde det innan, så vore det ju ett närmast bestialiskt djurplågeri. Så det förutsätter jag att det inte är, utan det är nog på döda kycklingar.
Ja, fast då vill jag citera faktiskt Wolodarski på DN. Om det var gjort innan skulle jag inte bli förvånad. Nej. Man pratar om vetenskapsdebatten. På riktigt, alltså, vad är det som pågår här inne? Koncentrationsläger, de plågar stackars satans oskyldiga djur. Jag tycker... en björnhona som blir dödad humant av Wahlströms dödskommando.
Hur vet du att det var humant?
Nej, man kan...
De kanske ströp björnhonan. Det har vi ingen uppfattning, det vet vi inte. Men hur som helst, det här med kyckling, det här är ju en jättesmäll för kronfågeln. Men förhoppningsvis, om man korrigerar nollborren, så kanske det så småningom ändå att det reder sig. Men det är ju, alltså, kommer du ihåg den här reklamfilmen med den här otäcka köksmästaren som pratade om kyckling på fredag i kronfågelfilm?
Jag vill ha kyckling idag.
Ja, typ den. Ja. Och så var han väldigt så aggressiv kock som ju liksom trampade ner varumärket i skosulorna, och det var ju liksom en katastrof i sig, men det repade sig kronfågel ifrån, och jag tror och hoppas att de kommer att klara av även den här krisen.
Varför hoppas du på kronfågel? Är de möjligen sponsor till den här Tjosan Tjosan podden?
Nej, det är de inte, men jag äter mycket kyckling.
Jo, men du som köper...
Jag litar inte på utländska kycklingfabrikat, jag vill ha svensk.
Nej, det där känns lite rasistiskt kolonialt faktiskt. Hörru du, ja. Nej, men du som köper riktiga ägg ute på ditt älskade Ingaröhans. Mm. Du köper ju ägg av någon bonde där ute. Han köper väl dem kanske på Coop någonstans. Och så.
Ja, han köper dem på Coop och lägger dem i gamla kartonger bara.
Ja, exakt. Kan du inte köpa kycklingar om du måste äta kycklingkött? Mm. Jag håller på att bli vegan här, känner jag. Men ja. Jag får en sur uppstötning efter allt du har berättat om svensk djurhållning och framförallt svensk köttindustri. Mm. Kan du inte köpa lyckliga hönor som har skälldött av din trevliga kompis, bonden ute på Ingarö? Jag vet att det är 3 gånger så dyrt, och det är ett otroligt bra argument om man lever i en socioekonomiskt utsatt förort att man kanske inte har råd att köpa ekologisk mat som folk på Södermalm och Enskede har råd med.
Nej, men alltså självdöda djur tror jag inte är helt tjänligt som människoföda.
Jag tror att vi har ätit det, både du och jag, på en valfri pizzeria.
Va?
Ja, det tror jag. Vad är det de säger i Sverige?
Tomaterna tänker du på.
I Sverige importerar vi 70 ton åsnekött varje år enligt Livsmedelsverket. Ingen vet exakt var de tar vägen, Hans. Nej. Men jag har en gissning. De ligger i tunntarmen på dig efter att du har beställt in en oxfilépizza.
Aha, för man ser ju aldrig i delikatessdisken att det ligger åsnekött.
Nej, det gör man faktiskt inte.
Och inte på burk heller.
Nej.
Så någonstans tar du ju vägen.
Mm. Krokodilköttet smakar ju gubbarm numera. Krokodilkött kan du köpa på i Hötorgshallen.
Ja, ja. Men, och den här björnen då som de fimpar på Skansen, Lillbabs, kommer den att serveras någonstans nu?
Fan vet, hörru. Jag var i Finland en gång och käkade björnkött på en rysk restaurang i Ryssland.
Just det.
Så är björnkött nästan lika populärt som att...
surströmming.
Nej, som att äta rebeller från Krimhalvön. Mm. Hörde du förresten, rysspacket blev ju riktigt upprörda nu inför fotbolls-EM. Mm. På tal om granen som barrar. Ukrainas landslag ska ju spela med en tröja där man har konturerna av landet Ukraina på bröstet. Mm. Och då har man naturligtvis tagit med då Donetskområdet i östra Ukraina. Det som Putin och hans tedrickande agenter anser vara ryskt territorium.
Det,
där går man ju in med neutralt klädda soldater och ger då de rysktalande i Donetsk-provinsen vapen. Och så håller man en frontlinje. I 6 år har det varit ett dödläge. Ukraina håller inte ens sina egna gränser längre. Nej. Det är värre än öppna gränser Sverige.
Ja, och det är ju extra nesligt för Putin och ryssarna som inte ens får ha någon lagtröja, utan de får ju ha den här neutrala tröjan, PGA, dopingmisstankarna sedan år tillbaka.
Ett gammalt Leninlinne. De får ju inte ens vara med. Det var det inte också i friidrotts till OS nu, så var det bara 12 ryska friidrottare som hade kommit igenom nålsögat med att betala tillräckligt mycket muter till tjocka, feta IOK-pampar.
Ja, det är bra att fortsätta dopa.
Ja, ungefär så, ungefär så. Mm. Du sa någonting om ryssarna, Hans.
Mm. Ja, det är sällan jag gör det. Det var ju du som hade en utläggning.
Nej, men ute på Ingarö. Det var
inga ryssar där.
Oh, det var du. Nu låter det som försvarsmakten.
Ja, vi har ju ryssgraven här i Baggensteket. Där hade vi ju 1719 var det, va?
Just
så det. Hade vi ett stort magnifikt slag där när ryssen gick in och överraskade svenskarna och brände byar och sänkte våra skepp och sköt oss i sank.
Rysshärningarna. Nu snackar vi historiska referenser. Googla skiten där hemma. Slaget vid Stäket. Mm. När svensk trupp faktiskt stoppar en övermäktig rysk styrka som kom i små, snabba roddbåtar och skulle faktiskt gå mot Stockholm.
Ja, det var tanken, det, att man skulle ta sig in i Stockholm.
Snacka om att gängkriminella hotar huvudstaden. Mm. Ryssarna.
Ja. Jo, jo, men
du ligger ju på Baggensfjärden. Du är ju precis vid ryssgraven.
Ja, visst,
du ligger ju 70 blås med din gamla vattenskoter där
ute. Ja, precis. Men jag plöjer förbi de här historiska monumenten och det är ju det är en fantastisk terräng där. Jag kan liksom se musköterna avfyras i träsket precis bakom Baggensstäket där och känna rökdoften.
Jag tror inte att det är musköter som avfyras. Det är, ju en...
är det från Fisksätra man hör?
Ja, men det är en swingerstrand där. Jag säger en skottlossning från Fisksätra.
Man vet
just det, de sköt ju salut när Göteborg firade 400 år. Mm. Får jag bara upplysa Göteborgs kommun om att i veckan fyllde inte bara Göteborgs kommun år med salut. Det var ju traditionella saluter både i Hjällbo, Angered och i Biskopsgården.
Just det, så alla ställer upp. Alla är med på tåget, alla är med.
Alla ska med, absolut. Vi samlas vid Resecentrum varje kväll. Mm. På tal om ryssveckan och ditt älskade Ingarö, du är lite av en kulturtant här i podden Off Limits.
Ja, det stämmer ju. Men
du älskar ju Ingarö på samma sätt som Ingmar Bergman.
Det är ju mer tant än kultur om jag ska vara helt ärlig.
Jag är tönt mer än vad jag är kultur. Mm. Du älskar ju ditt Ingarö på samma sätt som Evert Taube älskade sitt Sjösala. Och Ingmar Bergman, ni kulturmän, ni har ju en förkärlek för era egna öar.
Ja, det är sant. Bergman och Fårö.
Ni är så socioekonomiskt feta. Ni är som björnhorn som ramlar runt där med alla unga. Så har ni egna öar, egna revir. Mm. Ingmar Bergman har ju sitt älskade Fårö. Och ja, du berättade i veckan att inför Bergmanveckan på Fårö, när varenda kulturkäft ska åka ner och snörvla ner varandra med covid-snor under munskyddet, så lanserar man en ny produkt. En produkt som jag inte satte samman med just Ingmar Bergman och högkultur. Berätta, Hans.
Ja, men de ska ju släppa en doft, en parfym. Men Ingmar Bergman parfym döpt efter hans film Persona.
Just det!
Och med Liv Ullmann, och det är ju en väldigt emblematisk Bergman-film. Ett vacker, svartvit, tyst film med djupfokus och ganska lämplig för en parfymetikett, känner jag på förhand.
Men är det inte märkligt, svensk kulturs högsta liksom björnhona Ingmar Bergman får en parfym uppkallad efter sig? Och den ska dofta då av musk, ek och havsstrand. Mm. Och den här ska då lanseras och säljas såklart på den amerikanska marknaden. Ja. Det är ett litet företag på Gotland som ska lansera Ingmar Bergmans parfym Persona. Och varför gör man det här? Och varför just nu med den här gamla filmen Persona från 1966 där Bibi och Liv Ullmann har samlag om vartannat utan förtagningarna med Bergman. De var ju bägge två älskarinnor till Bergman. Ska det också tystas ner?
Ja. Ja, men varför ska den släppas varför kommer parfymen och ska släppas i USA? Det är ju för att amerikanska Hollywood ska göra en remake på Scener ur ett äktenskap, Bergmans tv-klassiker från 1973.
Just det, när Erland Josefsson är på konferens och träffar en ny kvinna som han, det går inte att säga nu, men han säger när han berättade för sin fru där hemma: jag har träffat en kvinna. Mm. Jag tror jag har gått och blivit kär. Men i vem då? Säger Liv Ullmann. Du har inte varit kär sedan Breivik gick lös med K-pisten ut på Utöja.
Nej, det var senare.
Det var senare. Då säger hon, han säger ju det. Du skulle bli förvånad om du såg kvinnan jag blivit kär i, säger Erland Josefsson. Hon är vad man skulle kunna säga, ful. Har du en klassisk kommentar?
Ja, jag vet.
Scenutäckning. Nu kommer en amerikansk nyinspelning.
Ja, men det är ju otroligt bra.
Vem ska... Är det Brad Pitt och Angelina Jolie? För det äktenskapet är ju fantastiskt. De är ju mer ungar än björnhonan på Skansen.
Ja, ju. Nej, det är några andra. Det är afroamerikanska skådespelare som spelar huvudrollen. Jag tror den här blir jätteintressant faktiskt. Och det är ju en väldigt bra grund. Den har ju inte... Tidens tand har ju farit fram över originalet, så att säga. Även om det är väldigt kul att se Erland Josefsson och de där. Men jag tror det här kan bli bra faktiskt.
Okej.
Okay. Mm. Det är en förhoppning.
Och parfymen ska alltså heta Scener ur ett äktenskap och den ska ha en frän doft av Ingmar Bergmans gamla bruna manchesterkavaj som han hade på sig när han faktiskt, han slog väl på hushållerskan för att han hade köpt fel ost. Det finns ju en fin Tom Arland-dokumentär om Ingmar Bergmans hushållerska när hon pratar ut om...
Jo, men jag tror inte hon säger ju inte att han har slagit henne.
Han knuffade henne ut för en trappa.
Ja, det
och det var inte något gammalt aborttrick från Norrland som han gjorde där uppe. Det vet du, gamla aborttricket. Knuffa dottern ut för trappan om hon var på smällen, så slapp han åka in till
lasarettet
och klippa.
Ja.
Men visst är det... Och som av en händelse när vi pratar om Ingmar Bergmans parfym så sitter en släkting till honom i studion. Välkommen hit, Oliver Bergman, demonproducent. Och,
jag tyckte jag kände en frän doft av Persona parfym, den här lite urin och gammal gubbfylla. Tallbar och citrus.
En frän stank av kulturman. Vi vill ha parfymen off limits. Varför inte andra svenska kulturpersonligheter? Parfymen Christer Pettersson med en frän doft av loftgång, skjutvapen och
Baileys.
Parfymen August Strindberg med en odör av...
Inte doft utan odör.
En odör av bäsk kvinnosyn, antiziganism och annat som faktiskt Strindberg ägnar sig åt, som tystas ner i Kultursverige med off limits i potten. Ja. Spetsen.
Är det vi som tystar? Sitter jag här och snackar en jäkla massa skit. Tycker du jag är svårt att hålla tyst om någonting?
Ja, fast om man upplever det här som skit, Hans, så skulle vi inte slå lyssnarrekord vecka ut och vecka in. Det här är ingen podd längre. Nej. Det här är ett brandtal. Det här är ett rop på hjälp. Det här är som när Stefan Löfven står i små högklackade pumps och pratar om att vi ska jaga de kriminella till världens ände vid podiet ute vid Järvaveckan.
Jonas, jag har tänkt på en grej.
Va?
Tänk om allt är vårat fel, ditt och mitt fel. Alltså att, vi sitter ju ofta och gnäller på att allt går åt helvete och Löfven har tappat det och gängkriminella tar över hela Sverige och ingenting är som förr och det är dåligt. Det kanske är vi som har blivit dåliga. Det kanske samhället utvecklas egentligen i en positiv riktning, bara att vi inte märker det för att vi utvecklas precis tvärtom.
Okej.
Vad säger du nu då? Det hade du inte tänkt på.
Nej, exakt. Kan jag skylla artrosen också på samhällsutveckling? Jag är så jävla ont i knät, vet du. Ja. Jag kan knappt gå ner och ta ett blåsjobb på portvakten.
Varför att pitcha in för hyran?
Jag frågade ju faktiskt min...
Har ni portvakt?
Historisk referens.
Ja.
Det är Petter som köper portvin ibland.
Fattar, ja.
Nej, men jag frågade faktiskt min terapeut. Ska jag vara så här? Du har gett mig medicin och skit liksom. Mm. Ska jag vara så här arg och förbannad på allting? Jag kan ju vakna ilsken hemma liksom innan jag får syn på Mikaelas vackra, friska unga björnhonekropp.
Ja. Tabule, har du glömt henne? Den där gorillan som du var så förtjust i förut.
Ja, förtjust, det var mitt frikort. Nej, men då sa jag till honom, ska jag vara så arg och förbannad på allting?
Mm.
Ja, det där är väldigt vanligt att när män kommer upp i en viss ålder, en övre medelålderskris, så börjar man ser något negativt i allting. Ja. Och det handlar om att psykologerna pratar om ett gardesbeteende. Man håller upp en gard. Man är rädd för allting som ska stoppa en, vare sig det är flyktingmottagning, klimathets eller att de börjar hälla upp 2,5%-are på krogen, baronen i Vällingby eller vad det än är. Han sa det. Det är vanligt, Jonas, men du är faktiskt fortfarande lite för ung för att ha det här anstuckna, det här arga, det här ilskna. Och då tänkte jag för mig själv, men jag sa ingenting. Nej. Jag har ju varit så hela livet, Hans.
Ja,
jag har ju varit förbannad på det mesta dygnet runt.
Ja.
Och jag är rädd för att jag har släpat ner dig där. Du är en glad spelvink, du är en homoerotisk ikon för många.
Jag var ju liksom en glad och liksom positiv person när jag blandades in i den här podden och tyckte att herregud, jag har inget problem, jag tycker integrationen verkar gå ganska bra och skattetrycket är inte farligt och pandemibehandlingen går ju som på räls och så vidare. Så att, sen så började jag umgås med dig och sitta här i podden och så började jag känna det här mörkret komma över mig.
Ja, jag ber lite grann om ursäkt faktiskt.
Nej, det är okej.
Någon som ursäkter överskattade. Vem sa det, Hans?
Varför måste du hålla sådana jävla korsförhör med hela tiden? Jag framstår ju som en idiot när jag inte kan svara på det.
Du framstår som en idiot om du skrev på kontraktspappen efter Jakob Ökvist, frid över hans minne.
Har ett kontrakt?
Han spelar ju på... Nej, men vem ursäkter är överskattade? Vad var det för citat? Det var ju Sandy Woodward, han som ledde britterna under Falklandskriget.
Ja, men herregud, ska du dra upp det jävla skitkriget igen? Det är ju världshistoriens sämsta krig.
Mm. Efter könskriget, om jag får citera Ebba Witt-Brattström. Mm. Och vem är sur nu, Hans?
Ja, det vart jag sur.
Nu pissar du på brittiska regementen som stred mot argentinska värnpliktiga under Falklandskriget.
Ja, vad hade de 10-12 värnpliktiga som inte ens kunde fram och bak på bössan som de hade ställt upp där? Blåste ju så jävligt på den där sorgliga ursäkten till ö också, så de trillade ju nästan av sig själva.
Det var ju en förbannad analborre britterna åkte ner med faktiskt. Ja. Men sen var det kul också när fransmännen via Otto höll på engelsmännen där nere, vad som kom fram efter Falklandskriget, jag vet inte hur vi hamnar i det här, det var ju att fransmännen hade sålt en satans massa Exocet-robotar till argentinarna, så de kunde sänka ett par, tre brittiska stora krigsfartyg i alla fall. Ja. Och fransmännen stod där, je vous en prie, le NATO est confident.
Baguette. Och sen kom den här stackars Ardiles och de från Argentina-VM och spelade i engelska ligan, och resten är
argentinsk nutidshistoria. Mm. När Ossie Ardiles och Ricardo Villa som argentinare fick spela i den engelska ligan och blev fullständigt pulveriserade, så att de fick ju redan tidigt gå ner och ta ett knä för Argentinian Lives Matters. Mm. Det var inte lätt för dem att spela, men de var ju ungefär som vanliga människor ute i de här utanförskapsområdena.
De hade ingen aning om det där.
Helt oskyldiga, vanliga, hyggliga medborgare som Ingmar Bergman och hans hushållerska. Mm. Hans, vi börjar runda av lite grann här.
Ja, det är lika bra.
Du har lyssnat på Off Limits, våran podd. Sprid oss gärna, de försöker tysta oss och Hans försöker omfördela sitt kontrakt. Vi har ju... förra veckan så nämnde jag att vi ska komma ut med fler avsnitt i veckan.
Just det.
Det var ju en förbannad fabulerad...
Ja, det var ju precis tvärtom.
Ja, det var ju lite landet Narnia inne i min skalle. Så kommer det inte att bli med den skitid vi har fått av Lindskov. Ja, skriv upp det här, Bergman, i läppstift i svanken på Wiklund, för det här står jag för.
Ja.
Vi fick en skitid vad det gäller pengar från Lindskov. Men det är ändå en nyhet som kommer. Nu ska vi ha early access med ett dygn. Och det här, Bergman, det är något riktigt fint inom poddvärlden.
Ja.
Så här går det till. Vi kommer släppa Off Limits-avsnitten på plattformen Podplay.
Ja, det är våran plattform.
Ja, det är våran plattform. Eller våran.
Ja, det äger ju inte precis.
Ungefär som att trälarna går in till vikingakungen och säger, är det våran gård som stormas?
Ja, eller att det är våra tre kronor som spelar.
Lindskov är alltså vikingakungen. Det är alltså Lindskovs plattform. Drängen Lindskov, utsedd av Wallenbergarna att döma levande och döda och androm till varnagel. Vi ska alltså släppa Off Limits-avsnitten på onsdagar vid midnatt på Podplay. Och sen får alla andra surpittar och surtrass som lyssnar på andra plattformar, Spotify, Acast, podcast och vad det är, de får avsnittet 24 timmar senare. Visst är det så?
Haha!
Ja, exakt. Och varför det här då? Jo, därför att folk ska byta då till att streama ner våra avsnitt ifrån podplay.se. Har jag fattat det här rätt nu, Ingmar Bergman?
Man kan lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Ja.
Appen,
jag tror inte det där gick in i micken, men däremot gick din fräna parfymdoft in där personen då bakom öronen. Man ska inte ha parfym bakom öronen, man ska ha hälarna bakom öronen, för nu är det midsommar snart. Hans, tack för ett fantastiskt avsnitt.
Ja, det är jag ska tacka.
Du har blivit omnämnd på sociala medier. Du får ju bara beröm på Flashback.
Va?
Gå in på Flashback, skriv något trevligt där. Det är någon som heter Biggis 62. Mm. Jag tror att det är en kvinna, men jag är inte fast i könsroll. Jag är inte rektor på Södertörn.
Nej.
Jag tror att hon gillar dig, Hans.
Varför?
Sen är det någon som heter Iron Mike. Det är någon som heter Carolas manager. De tycker vi är roliga, Hans.
Ja,
de tycker det här är kul att det sitter ångestmedicinerade gubbjävlar och spyr sur galla över samtiden en gång i veckan. Ja. Och nu till och med exklusivt på Podplay dagen före alla andra.
Vi är flott ju.
Ja, gå in och kommentera oss på Flashback. Tro oss, vi läser där även om vi portade som skribenter. Och sen kan du också kommentera oss på Acast. Nej, vad heter det? Fan vad trött jag är på. Skit i det. Vi måste bli gladare, säger Hans. Vi är lite för förbannade.
Ja, det är för sorgsamt. Det är för gnälligt, det är för gubbigt. Och jag som har haft sån ung själ och varit så ungdomlig och pigg och unyter och nu förvandlas till samma jävla surkart som Jonas Nilsson.
Ja, du är bronsmedaljör på naturistfesten ute på Ingare.
Ja, titta här.
Ja, äcklar vet du. Ah, en riktig kronfågel hänger han ut där. Vi avslutar med lite, faktiskt lite glad Uptown Country. Tack för att du lyssnar på Off Limits. Vi är inte så sura som vi låter, vi är ännu mer sura.
Utan system, ingenting om livet och dess många problem. Inte det minsta samhällstillvänt, bara en sak jag länge har känt. Känn dig lite happy, skratta och prång. Det här är din chans att vara ung. Känn dig lite happy medan du kan. Nästa vecka är du en åldrande män.
Tack, det här är två åldrande män och våran podd... Hans, några sista slutord där innan vi blir utslängda?
Nej, jag tyckte vi hörde dem precis. Nu står de här DN-skvadronen här utanför och pocka på uppmärksamhet, va?
Satan vad de ser oberoende liberala ut.
Ja, det gör de.
Ja. Det är tur att inte DN får något pressstöd. Det här var Off Limits den här veckan. Nästa vecka släpps vi alltså exklusivt dagen före bara på podplay.se. Så byt den plattformen nu. Står det på ett QR-kod här som Lindskov, det vill säga våran björnhona, har signerat.
Eller ha appen då, Podplay.
Appen, nej.
Du vet inte vad en app är, va?
Nej, nej. En slags mental analborr.
Jag tror våra lyssnare vet, så det är lugnt.
Tanka ner, tanka ut. Tack för att du står ut med Off Limits. Framgången är total. Vi är större än två av Sveriges radios mest påkostade på.
Du kan ju inte ens prata.
Fel löständer. Avgå Löfven.
Hej då!